Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kampsport, MMA framförallt, har tagit världen med storm de senaste 20 åren och inte minst i Sverige där sporten har växt något så jävulskt. Vi har Alex Gustafsson, Reza Madadi, Omar Bush, Ili Latifi är bara några av de pionjärer som genom åren har gjort sig stora och kända utanför och innanför Sverige. Idag har vi andra namn, Hamza Chimaev, Sadi Bouzi, Guram Kutateladze, men även Sebastian The Bandit Kaderstam. Och honom ska vi få träffa idag. Let's go. Kul att ha dig här. Stabilt handtag. Nu blev det en dialogisk special. Jag tänker att vi kör den direkt, ganska snabbt och subtilt. Min tanke hade varit att vi skulle köra en ordinarie. Jag har haft det i åtanke ett par år. Nästan två faktiskt skulle komma. Så att, men nu är det här. Anledningen till att vi kör en sån här snabb avsnitt är ju 5 maj. Bara om någon vecka så är det liksom nästa kamp. Kan man säga kamp eller ser du det som en kamp?
Ja, kamp. Tävling. Det blir liksom en fight. Just där och då, det är på liv och död. Ja. Förberedelsen försöker man väl mera ha det. Ja, vi ska tävla, försöka prestera. Mm. Där och då är det att slita huvudet, liv och död.
Vi ska inte gå in för mycket på din motståndare Roberto Soldic. Men du är en krigare, hypad. Däremot så tänker jag att vi kommer komma in lite grann på den organisationen du kör nu på, ONE FC. Alltså det är ju en väldigt högt och alltså en gala som är stor.
Ja, de börjar ta för sig.
Vi har ju stora namn där. En av dem är ju Mighty Mouse. Ja, det finns ju flera. Kan vi bara gå in lite grann på regelsystemet hur det är? Det är ju både MMA och...
Ja, de har egentligen... De har till och med haft en världsmästare. Titelmatch i boxning, så de har professionell boxning, thai-boxning med MMA-handskar, kickboxning med kickboxningshandskar.
Det var varannan rond eller vad var det?
Ja, de har ju också sådana matcher. Mighty Mouse mötte ju Rod Tang. Ja. Då var det först thai, eller först kickboxning, sen MMA, sen kickboxning, sen skulle det bli MMA igen, men i andra ronden så vart Rod Tang utstrypt av Mighty Mouse. Men så de gör lite såna där grejer, men sen de har grappling matcher och så de försöker fånga lite mer helheten av kampsportsvärlden. Så det är kul.
Men den fighten framförallt, kändes det givet? Alltså, var det inte lite beroende på vem som skulle, alltså vems stil skulle vara i första ronden? Om det hade varit MMA första ronden.
Ja, då hade det varit MMA, då hade det varit lite fusk, tycker jag.
Eller hur?
Det är enklare att bara, okej, ta ner tagningen. Ja. Jag tycker Mighty Mouse gjorde bra. För han försökte svinga tillbaka så det small på ganska bra. Och sen tyckte jag Rodtang bara bytte stil, bytte stance i andra ronden när det är MMA och kör en helt annan stil. Jag tyckte det var en skitrolig.
En skitrolig,
ja, det var kul som fan.
Okay.
Och sen är det är världens bästa MMA-fighter mot någon som aldrig har kört en MMA-match i MMA.
Mm.
Det är givet liksom.
Det var givet.
Så. Men rolig match.
Det var en jätterolig match. Dina fighter, jag har ju följt dig genom åren och jag vill bara säga att det är en ära för mig att ha dig här.
Tack, tack.
Jag är inte ny som åskådare av sporten, men jag är ny som en liksom utövare av sporten. Så att för mig blir det så här lite dubbelt. Alltså sinnesstämningen när det gäller sig intellektuellt, då kan jag prata fighting. Ja, men den där fighten hit och dit, det året hit och dit. Men sen när det liksom gäller att prata, alltså det utövandet, då är jag fortfarande väldigt, väldigt ny. Och det känns kul att säga att jag är ny.
Träna med Omar way back.
Ja, men precis. Alltså Omar Bush. Berätta om Omar. Ska vi liksom presentera för...
Ja, låt oss presentera Omar. Han tog hit MMA till Sverige, kan man säga. Det var så det var. Och han började tävla i både boxning och karate, taekwondo tror jag det var. 80-90-tal. Kom in i MMA. Tävlade i Japan. Fick åka iväg till USA på tryout matcher. Det var så här turneringar som inte ens var matcher.
Ja,
bara
precis.
För att ens få komma och köra i Japan.
Mm.
Och det var ju stort då på den tiden, Pancras. Och han körde där. Och han började tävla på professionell nivå sent.
Mm.
Annars hade vi sett mycket mer av honom i tävlingsformat, men han började tävla rätt sent. Så tog hit, öppnade Pancras 96, Pancras Gym, och han har tränat. De flesta i Sverige har varit på under Omar på
Omar.
Något sätt.
Ja, precis.
På något sätt. Han är grym.
Mm.
Tränade med honom sedan 2010.
Mm.
Så det tar nu.
Har Omars sett hans vision av fighting förändrat dig som fighter? Så, ja, såklart. 2010 är en lång tid tillbaka.
Ja, det är en tid.
Något måste jag ha.
Jag bodde i Thailand också under den här tiden när jag har... Så jag har varit mycket i Thailand, bott i Thailand. Så när jag nu, i alla fall de senaste 6 åren, när jag har varit hemma hela tiden.
Mm.
Så har det varit mycket thai-struktur i min stil. Som han har bara hamrat och försökt att ta bort.
Han har försökt ta bort den.
Vissa grejer är bra.
Stilen, eller?
Ja, men vissa grejer är bra. Men sen det blir lätt att bli nedtagen och sånt där. Och boxningen från thai är inte riktigt lika bra som ren boxning. Så, så det har tagit tid. Men han är sådär. Han har lagt ner flera år bara på att jabben ska se ut som han vill att den ska se ut. Och innan den ser ut som det, då går vi inte vidare.
Men det känns verkligen att han är en sån person som nöter och nöter och nöter.
Om jag får lägga ord i hans mun så skulle han vilja hålla på med en fighter i 50 år. Söka perfektion, skit i hur det går i matchen. Kul med vinst, men jag tror det han har en vision på något sätt och det är det vi jobbar för.
Ödmjuk person, jättesnäll och liksom gör inget väsen av sig. Verkligen. Mitt första möte, det är så roligt när du säger det, för att mitt första möte med Omar, då var jag var en 15-16-åring, strulig kille som kom till ett ungdomshem frivilligt, så jag var ganska bredaxlad i tonen, liksom jag går när jag vill. Och han jobbade som, nu vet inte jag om han var praktikant, men han var i alla fall, som man säger på den tiden, yngling. Han var 19 bas kanske, vad kan ha varit, 19, 20, 21. Så hade han lång, så här, riktigt så här, nordafrikansk bar, liksom tofs och så här, på den tiden. Så här, det här, vad kan det här vara, 86, 87? Mm. Så på den tiden var han ju ung och så hade han ju de här kickersbrallorna och så här, jag kommer ihåg att det var så här, sådana här Bruce Lee-skor som han hade, du vet, svarta med bruna.
Ah,
och så var han skit, så sa jag så här, men jag ska bara dra. Han bara, du får inte dra härifrån förrän du kan göra liksom en round kick på den här päronbollen.
Mm.
Och då hade vi en päronboll som var uppe, alltså högt, alltså den satt högt.
Aha.
Och jag är 1,30 med hatten på, så jag var inte så lång, så för mig var det skithögt. Men då så skulle man göra en rundspark på den där. Ah, det gjorde jag, men jag drog aldrig därifrån. Han fick mig kvar där. Och det var väl min första riktiga träning på riktigt med disciplin. Jag lärde mig jättemycket av honom, så att ja, den är att sitta med honom som är med honom dagligen och så där. Jag har inte träffat honom.
Ja, han är fascinerande. Stor förebild för mig, har varit länge, och jag vet att han är det för många andra också. Så.
Jag brukar ju alltid säga så här till mina gäster, vi backar bandet lite grann, och jag tänker att vi tittar tillbaka. Det finns ett citat här som jag har från dig. Jag vet inte om du kommer känna igen det, men den är så här: resten är historia, men det slutade hyfsat. Har du hört det någon gång?
Ja, det måste väl ha kommit från min mun någon gång.
Ja, det kom från din mun.
Ah, nej, det började inte. Det var ingen rak väg hit.
Nej.
Och vi är fortfarande på... Jag menar, det är upp och ner. Jag skulle inte ha suttit här idag, tycker jag själv. Med tanke på hur det startade. Och jag är bara tacksam över att jag får göra någonting dagligen jag verkligen tycker om. Bort rest runt hela världen och fightas liksom.
För jag upplever ju dig som en sökare av någonting.
Någonting har jag alltid sökt.
Och samtidigt som den sökaren du är, så känns det också som att du har sprungit ifrån någonting. Och till slut någonstans har hittat, jag vet inte, jag kan ha fel.
Jag tror hela... Det här var väl en flykt ifrån MMA i början. Var ett sätt av mig att... Både fly från mig själv och fly från verkligheten på något sätt. Där jag själv hade satt mig. Mm. Och sen resten av mitt liv bara försökt att hitta vem jag är. Liksom. Och i MMA har man vuxit. Så tacksam för sporten och tacksam för de som har varit omkring.
Och med djupdykning då?
Djupdykning.
8 års ålder. Vi har Sebastian Kadestam, Uppsala pojke. Väldigt sökande.
Jag tror just där och då. Det var nog bra. Det var nog bra. Jag är lite osäker på vad det var som var. Jag tror det kan vara. Man hamnar lite utanför. Kan det ha varit. Man hänger inte med i skolan. Eller om man inte är en av populära killarna. Det var något form av utanförskap. Familjen var bra när jag var yngre.
Jag uppfattar det så.
Nej, jag har fortfarande bra kontakt med alla i min familj. Så där. Men
det var någonting annat? Fanns det som
jag har sagt det många gånger. Det var jag själv som liksom fuckade upp från första början. Och sen blir det som en ond spiral. Och jag sökte någonting, jag vill vara någonting. Och när jag varit lite äldre, yngre tonår, då ville jag vara någon tuffing och...
För att du var ju väldigt duktig på sporter, vad jag har fått förstått. Och du började med judo redan som 8-9-åring.
Ja, testade på. Tyckte det var lite väl mycket lek och så det var. Ja, men hela tiden fram och tillbaka inom olika sporter, testade allting, tävlade till och med gymnastik. Mm. Det var alltid någonting. Så idrotten har alltid funnits där. Det var det här utanför som inte riktigt.
Alla dessa placeringar då. Jag har även egen erfarenhet, precis som jag sa, blivit placerad på ungdomshem, och det var ju mycket familjens placeringar för andra av mina polare, så att, och jag tänker att, jag vet inte om jag tänker rätt, men jag bara får en känsla av att längre tillbaka i tiden så var det lättare att bli placerad på sundare och friskare behandlingshem och familjehem än idag. Idag är det liksom, känns det, SIS är väl mycket lättare att hamna på. Och sådär. Hur kändes det för dig när du hamnade första gången? Hur gammal var du?
14 då. Nej, det är som du säger, det var ett sundare än vad de flesta hamnar på nu, kan jag tänka. Men just då det var ett öppet ställe med både tjejer och killar. Mer ett behandlingshem, ungdomshem med mycket folk med familjeproblem och drogproblem och sånt där. Men det var jag hade vid den åldern. Jag ville bara gå en helt annan väg i mitt liv. Liksom hade redan bestämt mig på något sätt att jag ska ta den hårda vägen. Mm. Och vad ni än säger så skiter jag fullständigt.
Men hårdheten, alltså det här, den här hårdheten, har du någon så här halvt hum om var det kommer ifrån?
Jag tror det är någonting nu. Jag är inte en hård person. Jag gillar att slåss. Jag tycker om kampsport.
Fast ja, för du är mjuk person som fan.
Ja, men den här hårdheten, det var någonting jag försökte. Det var någon överlevnads man försökte bygga upp. Jag tror de flesta på något sätt. Vissa är stenhårda, absolut. Men nej, då i ung ålder, det var bara okej, okay, man måste brösta upp. Och sen ja, tappade identiteten i att okej, okay, vi ska bara brösta upp oss hela tiden. Och så hittar man ingen mening med livet och då blir det så här, ah, det här är vägen vi ska gå för mig då. Och det slutade med 3 placeringar innan jag vaknade till och förstod att det här är bara en ond.
Ja, det är liksom en ond spiral. Ja. Så trivdes du på placeringen? Eller så är det
nej, jag tror i början var det var jättejobbigt att vara liksom... Man var så liten ung, men så här, jag får inte vara ute på sommaren. Så här, varför skulle låsa in mig på sommaren? Jag vill vara ute, jag vill göra det här. Man får ju någon brev.
Fredagar var skitviktiga.
Ja, och så här,
kommer du ihåg när fredagar var viktiga?
Ja, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan.
Shit, nu du gav mig verkligen nu, så här.
Söndagar är viktiga när man får vila lite.
Precis.
Ja, det då och sen, det var mera... Jag missar någonting. Fan, man missar inte ett skit. Mm. Så jag skulle ha tagit det tidigare, men hamnade på Gotland på Staple när jag var 17. Och det var tufft i början. Det var ganska hårt med... De hade mycket träning som deras största program, skulle jag säga. Det som har haft störst framgång med att hjälpa folk i träningen där. De har även gjort andra bra saker för folk att utbilda sig och sådär, men träningen främst har hjälpt folk, jag tänker mig. Så i början det var tufft, försökte rymma några gånger, men sen det var någon gång när jag bara, fan håller du på med? Alltså? Det här kommer...
Alltså, fick du en sån där ingivelse i tid?
Det var någon gång jag hade rymt från stället, och på Gotland de har färjan, så är det en lång rulltrappa. Så när man kommer upp så här, så jag står och väntar, tittar om polisen är där eller någonting, och helt fritt kommer ner och bara fuck, jag kommer klara det på färjan. Ställer mig på den här trappan och kollar och står och bara jag kommer klara mig. Kollar upp i toppen, står min tränare eller föreståndaren eller vad man ska säga, står min tränare och bara skakar på huvudet. Han var besviken, jag kände besvikelsen, jag var besviken på mig själv och bara fuck it, det här är dags att ta tag i det. Satsa på träningen, satsa på något annat, gör något vettigt.
Och den vändningen var definitiv?
Den var definitiv.
Hur gammal var du då?
Då hade jag fyllt 18. Jag tror jag hade varit där nästan ett år. Så som jag sagt, lite tufft i början. Mycket jobb med mig själv. Och sen hitta dit. Så var det ett år eller två till.
Kan du hålla med om den här när man någonstans har bestämt sig och man kapitulerar inför det här motståndet, det här krigandet som du har haft, så blir vägen till och med lättare?
Ja, blir enkelt.
Va?
Blir enkelt. Till och med enkelt att inte få gå utanför rummet. Liksom. Ja, så bara fuck it. Ja, vi...
Helgerna blir inte så viktiga. Ja, sommaren är inte värsta grejen längre. Det blir andra somrar.
Det är ofta det där. Man är sin egna fiende främst. Så, nej.
Men sen så kom ju brasilianska jiu-jitsu in i bilden. Eller var det thaien som kom först?
Thaien var genom hela tonåren. Den var ju mera ja, jag gillar idrott, men också man ville kunna ta för sig liksom.
Mm.
Så det var aldrig någon satsning. Det var ju då när jag kom in på det där stället där på Gotland. Mm. Och jag kom dit på sommaren. Återigen lite halvlack för att missa sommaren. Men då har man blivit lite äldre, hade väl inte jättebetydelse. Men då hade de någon så här träningsveckor.
Mm.
Så jag kom dit och bara hållit på att knarka och supit och vet inte allt. Och kommer då det första morgonen. Nu ska vi springa en mil.
Ja, just det. Alltså,
jag var driven. Jag har inte sprungit. Jag vet inte hur länge sedan det var jag sprang. Vi springer en mil in i skogen och jag håller på att dö. Kommer tillbaks. Bara du ska laga mat och städa. Och så,
du var helt död.
Jag är helt död. Och när alla äter upp ska du ta undan. Och bla. Så jag bara okej, men sen då? Sen ska vi upp och köra brasiliansk ljud. Och jag dog. Första veckan jag var förstörd. Men man kom in i det.
Var det inte kul då? När blev det kul? Det blev aldrig kul, eller?
Just träningen var rolig. Men det var alltid det här tvånget också.
Ja,
det vilket blir... var bra för att folk fortsatte. Folk fick resultat. Men det var aldrig att, nej, du behöver inte. Du känner inte. Nej, nej, du ska upp och träna och that's it. Så tvången gjorde ju att, återigen, att...
Det fanns ett motstånd.
Lite.
Ja.
Men när man ser resultaten och när man... börja sätta upp kanske mål. Man fick höra historier. Det var några andra som hade bott här tidigare. Som hade blivit MMA-proffs. Och så där. Då började ju hända någonting i bakhuvudet.
Drömmar om.
Ja. Så här. Och när man släppte. När man slutade. Försöka ta sig någon annanstans. Så var det ganska enkelt att se att det här är min utväg. Liksom.
Men du drog till Thailand ganska tidigt ändå.
Jag kände att. Flyttade jag tillbaka till Uppsala efter... Jag hade gjort vändningen. Ingen annan jag kände hade gjort. Och jag hade inte gjort så mycket jobb med mig själv. Utan jag hade bara bestämt mig. Fuck it. Jag ska göra det här. Och jag var inte redo att... Kommer jag till Uppsala det, och bor hemma hos mamma. Du vet, jag har ingenting. Ingen skola, ingen jobb, ingen utan ingenting. 100% tillbaks. Och så snurrade. Så det blev Thailand.
Berätta om Thailand.
De här staplade de som utslussning från efter 2,5 år så gav de mig 3 månader träningsresa i Thailand. Så jag åkte ner själv. Kommer till Thailand uppe i nordöstra Thailand. Ingen pratar knappt engelska. Kommer till Legacy Gym, Olle Larsen, en dansk filippinsk thai-boxare, kickboxare. Tar emot mig och slår skiten ut mig första månaderna, men med väldigt
kärleksfull slag.
Men det var liksom
kärleksfulla slag.
Men det var tufft, för det var ett riktigt, alltså det var, alla var välkomna, men det var ju mycket proffsfighters liksom som var där. Och oj, som jag med min fasad, jag ska ju hävda mig, eller inte något negativt så, men jag tänker inte backa för någon.
Mm.
Och jag vill bevisa mig. Jag sa direkt, jag vill ha match. Direkt. Jag hade direkt. Fan aldrig gjort något. Min första resa gick en proffsmatch i thai-boxing. Aldrig tävlat i hela mitt liv. Jag bara, fuck it.
Kör.
Vann på knock i första.
Du vann på knock?
Så det var bara den här mindseten. Men så var det 3 månader. Tränade hårt. Skapade relation med Olle. Kom hem, flyttade till Stockholm. Började plugga på Bosön.
Mm. Just det.
Ja, plugga. Och då började jag träna med Omar. På Pancrasium. Men som jag sa, jag hade inte jobb. Jag var inte redo för något annat än MMA egentligen. Så skolan gick åt helvete. Betala eller skulle betala in allting till CNN. CSN. scenen, om det ändå vore så väl. Nej, så jag varit återbetalningsskyldig för jag hade inte och utslängt från skolan. Så bara, fuck, nu är jag tillbaka här igen. Vad ska jag...
Var det så tvivel i dig?
Nej, utan jag bara kände du så här, ska jag flytta hem, bo på morsans soffa? Mm. Eller tillbaks och försöka göra den andra vägen? Mm. Bara, fuck it. Skrivit till Olle och bara, jag är fucked här. Kan jag komma? Jag kommer att fightas. Du tar alla mina pengar, fightas, jag tränar hårt. Bara ge mig ett rum och mat och that's it. Mm. Sen bara kom, så får vi se vart, hur det går. Så jag sålde av alla mina grejer och köpte en enkel biljett till Thailand. Och blev kvar i 6 år.
Okej.
Så.
Och på den vägen är vi nu. Och du hade ju judo där du sa att den var ju minimal, så den ville typ inte ens prata om. Men den brasilianska jiu-jitsu fanns det, så det fanns ju lite mark. Det fanns en hel del mark. Men att gå från stående då till mark, var det några svårigheter från dig? Förlåt, för dig?
Det är nu de senaste, när jag har kommit upp i en liten högre nivå i tävling som det har blivit märkbart.
Mm, för förut liksom var det inte...
Vi tränade thai-boxning 2 gånger om dagen. Vi tränade jiu-jitsu 2 gånger i veckan. Så det var liksom...
Jag fattar.
Det var det som var grejen. Att vi, det var aldrig och man var okej, okay, man kan hålla lås. Eller, det, hela grejen, hela min karriär var bara okej, okay, jag ska överleva, ställa mig upp
och köra.
Let's go. Så det har varit hela. Nu har det blivit mer Omar, så har det blivit ännu mer att jag ska kunna brottas bra.
Vilket har gynnat dig väldigt, väldigt mycket.
Ja, absolut. Absolut. Och jiu-jitsun, att jag ska kunna låsa ut folk, jag ska kunna försvara, ta mig upp, scrambla. Mm. Och det är ju MMA. Så min stil i MMA är bara, det ska vara stående. Men jag har ändå en uppskattning för själva sporten.
Du är nokalarist.
Försöker.
Vad är det du har i knockar? Du har 12 knockar.
En submission och en domslut, så nästan alla på...
Och dina 14.
Och i thai-boxning har jag alla 10 vinster på knock.
Så hårt?
Försöker.
Ja, men jag vet, jag ser, vi körde tillsammans här om veckan, så man hör ju hur det smattrar, dam, dam. Men The Bandit, the nickname, kom den nu... Alltså utifrån ditt förra liv eller alltså?
Det kom från Olle då när vi började och vi hade min första match i MMA, så hade jag, eller om den första eller andra, så hade jag bandanan på mig bara för att det var min MMA-coach där nere då. Han gick in med en bandana, tyckte så coolt ut, så jag gick in med en bandana. Men sen kom The Bandit. Dels, jag tyckte det passade på grund av min bakgrund. Och det spelar mycket på... Mm. Det visar... MMA för mig är också mitt sätt att ta mig ur. Så det är inte någonting att... Jag har aldrig spelat The Bandit att jag ska vara någon tuffing eller någonting. Utan det är mera vägen ur på något sätt.
Ja.
Så,
det är liksom...
Nej, den har följt med och den, jag tycker den har sin plats på något sätt.
UFC har ju lite, alltså min presentation var ju liksom där med kampsport i Sverige. MMA har ju blivit den största sporten och över hela världen. Om du bara kollar USA så är MMA en av de största sporterna. UFC har ju liksom också gjort sitt intryck, så kanske inte ska gå in för mycket just på UFC. Men kommer du ihåg när det kom och vad som hände? Vad hade du för tankar kring nya sfären?
Jag tror, vad fan var det? Jag tror UFC 1, tv-spel.
Ja.
Någon kompis hade det och så bara, kolla det här nya fighting-spelet. Jag hade aldrig sett UFC, MMA eller någonting. Och spelade lite och så bara, man ville bara tjack. Lidell slå. Och när jag var 17 då, och sista placeringen, då visste jag inte sett en UFC-match. Jag hade ingen aning om vad Brasilien jiu-jitsu var, ingenting. Mm. Så det kom sent till mig i alla fall. Så jag hade annat på tankarna.
Ja men precis. Och när det kommer till förebilder, jag nämnde Larsen, jag har nämnt Omar Bush och sådär. Hade du några andra förebilder och inspirationskällor när du var yngre?
När jag var yngre, inte från kampsport direkt, men Rocky. Ja. Rocky var min, en av många nätter sedan när man kollade på Rocky, gick ut och sprang, spelade ingen roll vad klockan var. Och bara, fuck it, vi vänder på det här, ut och springer. Men direkt inte hela världen. Men Rocky, just den här, hur han tar sig från absolut skiten till toppen. Det har varit inspirationen.
Och det är ju en verklighet för många av oss. Ja, liksom
man försöker. Botten,
att vi försöker, och jag tycker att det är skitgrymt. Och så här. Sebastian, äran, titlar, är det det som ändå är the shit, eller är det vägen dit? Är du med mig?
Det är det som är titlar, ära, ja, svårt. Det är det som är någon form av som hela tiden ger lite eld under glöden.
Känslan av att man lever.
Ja, och att det inte bara blir ett jobb. Att man inte bara går och bara, okej, ännu en match. Man grindar, men att så här, som nu, jag ska möta den här killen, han är högt rankad. Fuck, jag ska ta hans ranking. Mm. Och nu är vi tillbaka. Söker stjärnorna. Och det är det som gör att jag går inte bara till jobbet. Jag jobbar inte bara. MMA, det är dygnet runt. Jag ska titta på vad jag dricker, äter, hur jag sover. Mm. Träna, akta mig från skador. Det är liksom konstant. Om det skulle vara ett jobb. Man hade aldrig pallat.
Jag fattar. Du behöver det där lilla.
Så just det här att försöka mäta mig med så bra killar som möjligt. Och det, man ska vara tacksam. Det är hårt arbete att ens få komma upp och mäta sig med duktiga. Så man ska ta vara på de chanserna. Och det ska jag göra.
Men uppladdning, ja men precis. Och jag fattar precis vad du menar och sådär. För när man ser på din fighting-karriär och sådär, så inte att du alltid har varit en underdog, men det har varit den här lilla känslan av att vi rullar på och kör, och också resultaten av knockar och så. Men jag tänker en uppladdning inför en match, inför en fight, kan du ge oss, vi vanliga dödliga så här, hur ser sista 3 veckorna ut för dig?
Sista
3-4 då?
Alltså, sista månaden, då gameplanen börjar bli klar, och nu börjar vi finslipa, pusha på konditionen mycket. Och de sista veckorna, även om det är hårt arbete, är de bästa, för att så varje vecka så bara skarpare och man blir så här, självförtroende bara ökar, och till slut känns det som att man kan fan knocka vem som helst.
Är du där nu?
Alltså, jag tänkte innan, men just nu jag känner, jag alltid stående, jag är villig att testa mot vem som helst i min viktklass. Just nu känner jag att han kommer somna gott. Men självförtroende blir bara, man vänder på alla stenar, man gör allting rätt. Självförtroende kommer som en present.
Mm. Jag tänker på viktkuttningen.
Ja, det är den tuffa biten.
Det är den tuffa biten.
Och den gör ju att du presterar inte 100 på träningen heller. Men,
har du en lång weight cut? Eller liksom blir
det? Jag har haft en dietist den här gången och vi har kört.
Är det första gången?
Första gången på väldigt länge. Mm. Jag hade en 2015-16 någon gång, gick bra. Nej, så nu har vi. Jag älskar att äta mat, jag älskar att laga mat, så det är tufft.
Och det där är en rolig grej med fighters, eller kanske med alla människor. Men just fighters har ju en sån förkärlek för att äta Ja. Mat?
God mat. Nej, det är nog... Jag skulle inte säga att det är en last, men det... Jag gillar
lagen. Innest som är liksom gränslös.
Jag kan äta hur mycket som helst.
Och på tal om uppladdningar och sådär, så finns det ju också aspekter som man måste tänka på, vilket jag har ju märkt när jag har varit alltså på klubb med dig och sett dig träna, att du tänker också verkligen på vilka du kör sparring mot, att man inte kör mot folk som inte har riktigt 100% i koll, och som vi pratade lite grann innan, att det bör vara personer som man tycker att det är kul att köra med, kanske inte bara lätt att köra med, men också att det är säkert att köra med.
I alla fall, fan, jag krigar, jag har hållit på med det här professionellt sedan 2011, min första match. Min kropp, den är som den är. Jag har krigat många år och i slutändan, jag vet inte, det känns inte som ett jobb, men i slutändan det är ett jobb, och kommer jag inte fram till matchdatum, no money. Så, yeah. Så i slutändan, jag gör allt jag kan för att ta mig fram till buren, in i buren. Och sen det som händer där inne händer där inne.
Och man måste ju se det som ett, det är liksom ett kontrakt också man skriver på.
Ja, jag måste dit. Och om någon sparkar sönder knät på mig för att de har prestige, eller om jag slår sönder min hand för att vi är dumma och ska mäta någonting. Det är inte värt pengar för mig. Jag menar, det kan jag, vilket jag inte gör, men sådana tillfällen får finnas utanför camp när jag inte har match liksom.
Svenska fighting-scenen, vi har ju liksom vi har ju en historia ändå, det här lilla landet Sverige, ja, med fotboll, basket, alltså fighting, Sverige ändå när det gäller sport, så är
vi är där. Ja, jag tycker det. Jag har varit där och nafsat länge.
Hur känns det när du tänker på Sverige och kampsport liksom? Eller framförallt MMA?
Det är kul, för att så länge jag har haft något öga för kampsport så har Sverige alltid varit och presterat. Speciellt liksom K1 och thai-boxning. Och precis. Vi har haft duktiga fighters. Och man har hört liksom brottning och... Nej, och sen nu MMA, det är Alexander Gustafsson, han la ju
grunden.
Och gjorde det hur bra som helst liksom. Så vi är där, vi har topfighters, och det är kul, och det är lite kul när det är lite mindre också, för att vi som fighters, vi som land står ut lite mera. Om man tittar USA, de har liksom, det finns hur många fighters som helst. Här det finns inte så mycket. Det är kul när det kommer någon. Och när alla håller ganska hög nivå liksom.
De olika organisationerna som finns ute i världen. Vi har PFL, vi har ONFC, vi har UFC. Vad har vi mer? Bellator.
Och sen är det många bra också. Mindre som kommer. Ja, Kamsat, han kommer ju ta guld 100%. Det är säkert 2 B-klasser. UFC, Sadebo. APFL, jag tog One. Kalle är nära. Han har vunnit mot Bellator-mästaren redan. Han har haft lite otur nu senaste, men han har redan slagit mästaren. Och bara korten faller på rätt plats så kommer han komma dit igen.
Och du har haft ditt bälte på One?
Vann det 2018. Försvarade och torskade.
Efter första, va?
Nej, jag försvarade en gång. Så jag vann det, sen försvarade och sen torskade jag det. Så jag försvarade bara en gång. Det var intressanta tider.
Och ONFCI som organisation då? Hur tycker du att det funkar?
Det är okej.
Okay.
De är väldigt favoriserande till, man märker klart och tydligt att du promotar den här, och det här är vad ni vill liksom. Och jag vet vad det är, en business. Så Jag är här för att fighta, så jag är inte här för att vi ska vara vänner.
Kärleken till sporten. Hur skulle du kunna definiera den i tre ord? Eller kanske för få tre ord?
Eller... Det är den djupa kärleken, det är räddningen liksom. Mm. Vad det har gett mig. Ett ord, räddning. Mm. Så.
Höjdpunkten då? Vilken så här... Alltså man kan ju ändå säga att du är en pionjär inom sporten nu. Tiden går.
Tiden går. Ja, jag är i alla fall andra generation. Tredje generation.
Tredje kanske var.
Ja, något sånt. Oj. Jag vet inte. Nästa fredag.
Mm.
Det blir höjdpunkten.
Och på fredag är det ju liksom... Och det är dags. Motståndare, the opponent, hypad, Roberto Solic och så. Vi har ju pratat om honom, vi ska inte ge honom ännu mer hype så. Men när du tittar på dina motståndare genom åren, finns det någon så här så när du tänker tillbaka, wow, alltså den fighten kom jag, den var en grisig fight, den kommer jag inte glömma. De flesta är ju på knock, så det kanske inte så...
När jag hade en, jag mötte Luis Santos.
Mm.
65-9 i rekord. Med över 40.
65-9?
65-9.
I vad? I Thai?
Nej, MMA.
Vad säger du?
65-9. Över 40 på knockout. Svartbälte i judo, svartbälte i jiu-jitsu.
Var kommer ni från nu?
Brasilien. Och tävla för American Top Team. Jag fick honom på 12 dagars notis.
Hur kändes den känslan? Var du nöjd?
Det är en sån här, man får rysning. Men bara den, men det är lite den här. Så jag bara, fuck it. Självklart, jag tar matchen. Så det var så jag kom in i One.
Mm.
Men man är dum om man inte har lite nerver inför en sån match. Man är, då är man riktigt jävla
kockad. Jag måste ge mig själv lite bakläxa. Så jag tycker att jag hade bra koll. Jag ska gå in och kolla
kika på honom för...
Jag ska kolla er en fight framförallt.
Fighten var väldigt... han är saupa och han gillar att kontringsparka och sparka som en häst. Så fighten är lite avvaktande. Han får ner mig varje rond och armbåga knä mig huvud. Jag tyckte fighten, han fick leda lite. Mm. Så hade det gått till domslut hade han vunnit. Men det var inte... Det var ingen överkärning, men det var några gånger han sparkade mig med vänster spark i huvudet och jag tränade med Sadi.
Och han sparkade
som... Men jag har aldrig sett någon, för han är så här riktigt stor, garanterat. Jag ska inte säga något, men stor och sparka så hårt. Då jag går den uppe och bara känner hur det bara ringer ändå. Den här. Så det tog en och en halv rond innan jag började få tajmingen på att ta mig undan. I början fick jag bara äta på händerna när han sparkade. Men jag visste också, det enda jag visste om honom var att han hade, han är så musklig så han gasar.
Han gasar.
Så i tredje ronden gasade han. Han sköt på en nedtagning. Jag stoppar nedtagningen, knä honom i huvudet. Han går ner och lägger sig på ryggen. Följer efter knä honom i huvudet några gånger till. Och jag fick tårar då efter matchen bara av. Det är lite story of my life. Liksom, att det kanske inte borde varit möjligt på 12 dagars notis. Liksom, att vinna över honom. Jag fick ju titelmatchen direkt efter.
Mm.
Så han var ju den som var i toppen då. Nej, han kollar in honom för han har en riktigt nasty chaos. Grym fighter.
Mm. Wow, ja. Vad gör du riktigt lycklig då? Förutom fighting?
Jag äter god mat. Just nu hade god mat sett bra. Nej, vad gör mig lycklig? Min familj, att höra... Att inte, nu det var länge sedan, men ibland min mamma brukar säga, hon är stolt.
Mm.
Det är mig lycklig. Så den där.
Mm. Ja du, Sebastian the Bandit Kadestam. Resten är historia, men det slutar ändå rätt hyfsat.
Vi är på väg någonstans.
Jag håller på dig.
Tackar dig. Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.